Hej på alla lyssnare. Idag ska ni få vara med om mer insikter i vad jag kallar för informationskriget och vad ni då alla kanske sedan tidigare känner till, yttrandefriheten. Och därför har jag ringt upp Olle Dammegård och Öysten Rönne. Hjärtligt välkomna bägge två.
Tusen tack för det.
Tack så mycket.
Nu är det så att ni har bägge två danskt blod i era ådror.
Ja,
så har jag kommit underfund med.
Det kanske är så faktiskt. Jag misstänker att det är så.
Öysten, du är på väg att flytta till Bornholm och du, Olle, du bor ju i Spanien och du, Olle, har ju danska föräldrar, om jag minns rätt, va?
Nej, men jag är dansk, killar. Det är bara det att jag kan ditt språk. Bortsett från det så är jag dansk.
Jaha, så du är dansk.
Yes, box.
Yeah, för fan.
Det var den också.
Ja, jag måste ju krypa till korset och i sanningens namn erkänna att jag har en hyfsat svensk morsa, va, som kommer uppifrån Bysketrakten då, så sen flera 10 generationer bak. Så jag kan inte säga att jag är helt dansk, nej.
Nej, men det är intressant att det här för samman just idag, för jag visste inte om de här kopplingarna förrän nu.
Nej,
och det är det vi kallar för synkronisering då. Och nu ska vi komma in på det som har hänt och synkronisera. Sen när Olle och Lennart var med igår så hände det nästan som hand i handsken direkt på eftermiddagen att SvebTV återigen råkar ut för, vad ska vi säga, ett problem i frågan om yttrandefriheten. Berätta bakgrunden lite grann, Olle.
Nej, det som jag fick bara ett... Alltså jag måste säga, efter alla år som jag har hållit på med det här så är jag väldigt van att bli nedstängd. Och min YouTube-kanal för bara något år sedan, eller ett och ett halvt med, jag vet inte, flera hundratusen prenumeranter, blev nedstängd också, poofbang, för vad som kallas bullying and harassment. Eller vad är de kallar det här? Hets...
Mot folkgrupp.
Nej, inte ens det. Ras, ja, jag vet inte passen.
Hate speech.
Hate speech, ja. Och jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt, eftersom jag är fullständig pacifist, att jag sparkar inte hundar, jag svär så gott som aldrig, jag är helt opolitisk vad gäller partigrejer, helt, jag bara står för vad som är rätt och sant i hjärtat och försöker få till en jämlik och balanserad, underbar, fin värld åt oss allihop. Så jag tycker det är lite konstiga adjektiv som används mot just en person som mig för att stänga ner det som jag framför.
Jag ska göra så här så att lyssnarna får en inblick i vad som hände. I ett officiellt ställningstagande säger SvebTV igår: kära SvebTV-tittare, vi har idag fått en varning från YouTube. Denna gång innebär att vi inte kan ladda upp program på en vecka. Det är olyckligt med tanke på att vi har flera viktiga program på väg fram och som berör viktiga frågor, inklusive uppföljningen av kommunens hantering av det gamla. YouTube förklarar sin varning med att lördagsintervju 51 med Olle Dammegård innehåller hatretorik. Detta stämmer inte alls. I samband med varningen togs programmet bort av YouTube. Slutcitat.
Och då säger jag så här, det vore ju väldigt intressant att höra, vad är det för något som jag har sagt som har med hat att göra överhuvudtaget? Men rent bortsett från det så tycker jag att, jag vill påpeka, det här kan ju vara bara en ren tillfällighet, men saken var den att Mikael Wilgert från SvebTV och jag var igång och göra en Palmemaraton där på 3-4 timmar, där jag gick igenom varenda litet steg som har inträffat i det här otroligt extrema fallet som kallas Palmemordet, och med kopplingar in till sänkningen av Estonia. När vi var, innan vi började med det här, eftersom jag bor i södra Spanien, så har det varit lite komplicerat, och vi skulle börja då och göra de här via Skype. Men sen så jag avlyste första gången för jag var helt slutkörd, och sen nästa gång så sa jag okej, Micke, nu är jag på väg till Sverige, vi kör upp här nu. Så jag mejlade honom 8 på morgonen och sa nu kommer jag här, så det är bara att vi sätter ett datum, så kommer jag, så kan vi köra inom de närmaste dagarna. Och 4 eller 5 timmar senare så stängdes hela SvebTV ner. Om det beror på det här eller inte, jag vet inte, men Palmemordet och Estonia är två jätteböller alltså i den svenska, vad ska man säga, karmabanken här. Och det är två områden som de absolut inte vill att man ska röra runt i, inte de mörka krafterna. Så, och sen nu här igen, buff, pang. Så det här är ett avsnitt som har legat uppe i flera månader. Så vad är det som gör att helt plötsligt nu att YouTube, som alltid kör helt anonymt, som man inte kan få tag i någon att prata med eller få reda på vad exakt är det som har hänt, nu stängs det här ner. Och jag skulle vilja påstå att det är för att jag har varit på turné nyligen och belyst grejer runt den påstådda attacken på Drottninggatan, som också nu är kopplad ihop med Operation Havsörn och Operation Rimfrost, som enligt min åsikt efter många, många år av undersökande, grävande journalistik kan man väl kalla det, skulle vilja påstå att det är det som Axel egentligen är det som utspelar sig i Sverige just nu, med alla de här strömavbrotten och sprängningar och jag vet inte allt, bilbränder. Att det här är inte någonting som är utfört av minoriteter, utan det är statssponsrad terrorism inifrån, därför att skaka om samhället så att vi kan tillåta oss att gå med på att bli inpushade i NATO och en större världsordning.
Informationskriget och yttrandefriheten, Öystein, du har ju intresserat dig för det här med yttrandefrihet, berätta.
Ja, alltså, jag har väl gjort i bemärkelsen att jag har ju själv kastat av mig i alla fall sedan några år tillbaka skygglappar och eventuell rädsla för eller konsekvenser av att man uttrycker sig hyfsat fritt. Och det jag har ju skrivit på en del håll i media då, alternativmedia får vi säga då, ja, i diverse oftast kontroversiella frågor va, som det är politikers maktfullkomlighet och landsförräderi. Det är makthavare generellt, det är klimatpolitiken och massinvandringen och gud vet allt. Många av de här tabubelagda områdena.
Du var med och avslöjade om en ganska häftig händelse som faktiskt lades ut av SvebTV i inspelat telefonsamtal. Kan du repetera om det? Vi har pratat om det förut, men det kan vara bra för nya lyssnare att få veta på vad som hände i det läget.
Ja, det var en ganska kort intervju då, precis då med Micke Vilgutrup på SvebTV. Nej, men det handlar ju om en av de här tre nedstängningarna av SvebTV, där jag funderat lite grann på vad det kunde bero på, för jag tänkte att så här att egentligen då, alltså Google, som då äger YouTube kan man säga, de har ju ingen anledning att lyssna på eventuella politiker, för det var ju den tråden som var uppe då, att det här var ju beordrat mer eller mindre eller planerat från regeringshåll då. Och det var beroende på att Micke Vilget hade ett par källor då som hade kontakt rakt in i regeringen. Men då tänkte jag så här att ja, men varför skulle YouTube och Google bry sig ett dugg om vad regeringen tycker? Alltså, Google är ju ofantligt mycket större än vad hela Sverige är. Men då slog det mig plötsligt då att den här händelsen som skedde ett år tidigare, där regeringen kallade till sig då Facebook för deras etablering uppe i, är det Luleå eller Umeå? Jag brukar blanda ihop de här två. Men
Han har stor server av något slag.
ja, de har en jättestor serveranläggning där uppe. Så jag då började rota i det här egentligen och fick ju då fram då att lite bakomliggande. För jag tänkte det måste finnas en hållhake, och ibland brukar man säga då följ pengarna, det är ju klassiskt att man säger då. Och det visar sig att, jag ska inte dra det här för långt då, men alltså Facebook då fick ju då etablering där uppe genom ett hårt påtryckningar eller hjälp utav Annie Lööf. Och Annie Lööf är en av de som har varit hos Bilderberg också, som vi känner till. Men de fick ett etableringsbidrag på 138 miljoner, och de fick ju då väldigt låg skatt på energin. Till slut tog man bort då 2016 helt och hållet energiskatten för de här stora förbrukarna. Man är ner på 0,5 öre per kilowatt. Och det är lika med ingenting. Men även Google är på väg att etablera då hem då. Här, vad heter det nu? Jag ska se, jag skriver ner någonstans för jag glömmer alltid bort.
Hedemoratrakten.
Ja, Horndal utanför
Horndal, så
Avesta.
var det ja.
Ja. Och det är ännu större serveranläggning. Det är en enorm marktillgång man köpt upp och börjat avverka och byggt väg fram, där man ska lägga då en serverhall. Och det här är ju, då tänkte jag, men det är ju här hållhaken i min värld då som regeringen har då på Google och på Facebook också. Även Amazon har ju en stor anläggning i Västerås som redan är i drift. Men och det här, det de får utav staten, eller alla nyttiga idioter som brukar säga slarvigt i Sverige som är skattebetalare, det är egentligen att de får härja fritt här i landet, och de har då inga utgifter att tala om. De har ingen skatt på energin, och de får etableringsbidrag, och de får garantier för strömleverans också över tid. Och det här är ju då vill ju regeringen då ha någonting istället och utbyte, va? Och det sköts ju såklart på ett snyggt sätt. Det finns ju inte nedskrivet någonstans, utan man låter förstå att det här är viktigt. Det är den ena delen utav det hela, och det här tog jag upp då med Micke Virgert, och sen tittar man då på världsbilden och New World Order och hela den här biten, va, så finns det ju en annan agenda då som är mycket större, som gör då att man vill tysta det fria ordet, och man vill störa kreativa, självständiga tänkare, och man vill helst ha bort yttrandefriheten helt och hållet, för den stör. Kan man kontrollera vad som sägs och vad som skrivs och delas på exempelvis internet, ja, då har man ju makten, kan man säga, och styra folket i sina händer, va? Det är lite så.
Sanningen, mina vänner, sanningen, är den lika med yttrandefriheten, Olle?
Nej, det kan jag inte påstå. Men däremot är yttrandefriheten extremt viktig, skulle jag vilja påstå. För annars så har vi alltså en smygande diktatur som kommer in och bara sätter munkavle på de som styr inte vill ska höras. Så jag tycker det är extremt viktigt att alla ska få höras. Men samtidigt är det ju inte sanningen. Sanningen är ju, det beror helt på vad det är för område man pratar om. Sanningen kan ju vara väldigt svår att hitta ibland.
Det här
Så
som
att
Öystein har hittat nu, Olle, det är ju sanning.
det kan jag inte påstå heller, men det är väldigt intressant. Det som är anmärkningsvärt här är varför ska vi betala hög elskatt och sen sådana här giganter som är hur starka ekonomer som helst ska helt slippa. Det finns ju ingen som helst anledning att de ska få startbidrag och hela den här av skattemedel om inte det kan gynna nationen på något sätt. Men här låter det som att det inte finns några som helst fördelar för Sverige som land, utan att det är enbart de här stora jättarna som suger åt sig alltihop. Men då är det ju precis det som antyds också, att det är någon form för antingen är Sverige som en knähund som bara följer order och säger ja, eller så är det en annan deal under ytan här. Någonting är på gång här. Och där är det mycket möjligt att en av gentjänsterna man gör är att hjälpa regeringen att stänga ner folk som de anser är obehagliga.
Det här, Öystein, har Sveb-TV uppmärksammat tack vare dig. Och blir det någon uppföljning från Sveriges Television och Sveriges Radio? Börjar de att gräva och fundera i det här?
Förlåt, det var en fråga om du tror att
Ja,
de
efter att du och Sveb-TV avslöjade det här i den här intervjun som du gjorde med Mika Vilgert. Har Sveriges Radio och Sveriges Television följt upp det? För de sitter ju och lyssnar på vad ni pratar om på Sveb-TV såklart.
Jag förstår vad du menar. Nej, det gör de såklart inte, för de sitter ju. Men det är precis som Olle säger, va, att antingen är ju då regeringen då och makteliten knähundar typ, och vad gäller knähundar så kan man säga att mainstream media då med de etablerade, de är ju definitivt knähundar till regeringen och en del andra då som har inflytande, va, som ägare och liknande, va. Men det hänger ihop där, och det har ju Olle beskrivit i många av sina program och föredrag på ett föredömligt sätt då. Om man tänker så här, det här med att Google stänger ner och YouTube och Facebook och då censurerar och har sig. Det är ganska listigt utfört, va? För jag roade mig med att titta på Googles community-regler, alltså deras användarregler, om man säger så. Eller det var YouTube, men det är sak samma. Så jag började läsa igen det, jag började faktiskt tanka hem dem och tänkte det är bra att ha det där. Och det visade när jag tankat hem alla de här community-reglerna, vad man får göra och inte göra, vad som är lämpligt och olämpligt. Det blir 50 sidor, alltså 5-0 då.
Satan på
Ja,
gatan.
det innebär ju att Varför har man så mycket? Alltså, det här handlar ju bara om att skriva någonting och visa någonting och trycka på en knapp, man gillar någonting. Det är ju för att de utan krusiduller kan stänga ner egentligen och censurera vad som helst, va? Eftersom det är så många olika faktorer de kan använda. Men de är inte konsekventa, det behöver de inte vara, för det här är deras egen verksamhet. De har ingen tillsynsmyndighet heller på något vis, va? Så det gör ju det att alla som öppnar konto och så vidare, de har ju skrivit på då och klickat till den knappen, jag godkänner alla regler och så vidare utan att läsa dem. Vem orkar läsa 50 sidor och vem orkar förstå 50 sidor? Och det gör ju det att när någon tredje part då flaggar mot Google och Facebook att det här, vem nu det är, det är jag osäker på såklart, men den tredje parten finns ju där, alltså de som sitter i toppen. Det här vill vi gärna bli av med. Det här passar inte, och det kan ju vara en övergripande, bara ett övergripande område. Då kan de verkställa det utan problem eftersom deras communityregler är så omfattande. Och det är där, tror jag, det är där de går in, för de styrs av någon annan. Det är inte affärsmässighet eller något sånt som styr deras nedstängningar eller någon sorts moral, etik och så vidare. Det är fånigt att tro att det skulle vara något sådant, alltså. Utan det som ligger under ytan, som Olle säger, va? Det är jag helt övertygad om, va? Och det här, och jag menar, titta för 10 år sedan. Alltså, folk, det är ju slarvigt uttryckt, man säger nyttiga idioter, va? Men alltså, de är robotar idag, va? De har lyckats väldigt bra, de här som håller ihop. Jag bor i Stockholm nu, än så länge, en vecka till. Och gick du in på en tunnelbana som var hyfsat då fullbelagd med folk, för låt säga 10 år sedan, ja, då satt ungefär 2 till 3 av 10 och stirrade i sina smartphones. Men idag, jag roar mig med det, att titta på det, va? För jag har ju sällan min uppe då, även fast jag faktiskt äger en smartphone. Då är det faktiskt 9 eller 10 av 10 som gör det. De sitter som programmerade robotar och stirrar in i och klickar på gilla och skickar meddelanden om det här tycker jag om. Allting loggas, allting kontrolleras. Jag har ju själv inte Facebook just för att inte bli, jag vill inte medverka till att, alltså, blotta mig själv allt för mycket. Inte för att jag är rädd, men så är det. Men det här är ett verktyg som man kan säga, i orätta händer så är det en katastrof, och det här är i orätta händer. Alphabet, som äger Google, de sitter ju med och inbjudna till de här, exempelvis Bilderberggruppen, va? Och Alphabet, alltså Google, de tjänar ju enormt. Facebook tjänar worldwide över 500 miljarder per år. Och jag tror Google tjänar ju ännu mer. Så det är enormt mycket pengar, men det är syftet egentligen, det är en new world order. Det är att kontrollera folk, det är att skapa opinion, att odla fram sådana som Greta Thunberg och skapa kaos. Allt det här har ju Ole berättat väldigt begripligt om. Men det är bakgrunden, va? Och alla sitter här nu ovetande om det här och bidrar, varje enskild medborgare. Nu vill man tysta allting med yttrandefrihet, allt som heter yttrandefrihet och så. Och då är liksom, ja, då är det slut, kan man säga. Då har vi en new world order med ett fåtal herrar och damer kanske som bestämmer vad som ska göras i hela världen.
Det här är ganska genomskinligt och ruggigt, och man blir förbannad när man hör hur enkelt du förklarar det här. Och det låter ju som full logik i ett informationskrig och yttrandefrihetskrig mot befolkningen worldwide. Ole, vad fan ska vi göra åt det här?
Det är det, Ulf. Från kristallkulan. Men det är väldigt intressant det jag säger här, tycker jag också. Bara ett litet exempel, Helge, att vi bor uppe i bergen i södra Spanien. Det finns inte ens telefonstolpar upp hit, så vi har satellitanslutning till internet. Och för ett tag sedan så hade vi problem med vår router, och då kommer det upp en en spanjor, andalus, upphit som absolut inte har någon koll på den större bilden annat än just här lokalt. Och då säger han så här, han testar alltihop och så säger han, ja okej, bara så ni är medvetna om det, hastigheten är okej nu, men mellan 7 och 11 varje dag på kvällen då så går hastigheten ner, det kanske var på morgonen, nej på kvällen var. Mellan 7 och 11 så går hastigheten ner ganska drastiskt på grund av att CIA tankar hem allt. Och jag sa, ett ögonblick. Alltså jag tänkte jag måste ha missförstått honom för att min spanska inte är helt okej. Så jag sa, kan du upprepa det där? Ja, mellan 7 och 11, då tankar CIA och NSA all info från smart devices och iPhones, hela den här biten. Det är ett avtal som Spanien har skrivit under med USA. Något säkerhetsavtal, något sånt där luddigt sak som gör att de 4 timmar per dygn bara suger ut från de här olika mobila enheterna. Det tycker jag är anmärkningsvärt för att det är inte många som är medvetna om det,
Ja,
tror jag i alla fall.
otroligt.
snacka om
Ja,
avsugning.
men det är helt sanslöst alltså. Och det är så mycket av de här grejerna som försiggår rakt under näsan på oss. Det är bara det att vi ser det inte för att vi är så upptagna med vårt eget. Och just de här mobilerna. Det finns en kvinna som jag tycker är väldigt, väldigt intressant som heter Charlotte Easterbright. Det är ett konstigt namn. Easerbyt i efternamn. Charlotte Easterbright. Och hon var anställd under Reagan-administrationen som en av de ansvariga för utbildningen i USA. Och hon blev väldigt glad. Hon är en nära vän till mig. I alla fall hon blev väldigt glad för det här uppdraget och tyckte jag förstår inte riktigt varför jag blev vald för det finns många andra som är mer kapabla men tusen tack, jag menar lönen var fantastisk. Så hon flyttar in då i sitt nya kontor som låg nära Vita huset och kommer bli välkomna dit och så säger han välkomna här i kontor och hoppas du trivs och thank you and goodbye och så lämnar de henne själv. Och då sitter hon där en dag, 2 dagar och hon gör liksom ingenting. Ingen kommer dit, ingen frågar henne om något, telefonen ringer inte. Så hon går och frågar någon och säger men vad ska jag göra liksom? Jag har en chefsposition här. Nej, nej, men gå och spela golf och ring upp dina vänner, gå och luncha och ha det mysigt. Och så hon blir väldigt förvirrad. Och det här är alltså en topposition under Vita huset här. Så i alla fall efter några dagar så börjar hon bli ganska uttråkad så hon börjar gå runt och rota i lådor och allt med. Och då hittar allt är tömt utom ett kartotek som de har glömt att tömma. Och det är packat med dokument så hon börjar bara sitta och pilla bland papperna lite och så upptäcker hon en grej som fullständigt chockerar henne. Och det är att sen början, jag tror det är runt 1934 så startar de en väldigt, väldigt utstuderad och klar strategi om hur att fullständigt förstöra människorna genom utbildningssystemet. Den här, hur ska jag säga det här för kort? Alltså det är en väldigt klar struktur via skolorna att förstöra familjer, få ungdomar på droger och sex, porr så tidigt som möjligt, få all viktig information i skolorna skulle bort istället så är det bara korvstoppning som gäller så att folk blir fullständigt proppade med meningslös kunskap. Bort med all spiritualitet, allt som gör att du känner dig stark som individ och att de så fort som möjligt ska kopplas upp mot det som skulle komma att kallas internet. Det här var ju före internet. Men hela tanken var att koppla upp så att alla gick runt och var uppkopplade 24 timmar i dygnet. Vad hon gjorde var att hon via en väninna, de brukade gå och luncha varje dag och då köpte Charles, hon köpte 2 identiska dokumentportföljer och så gjorde hon, varje dag så tog hon en bunt sådana här papper från det här kartoteket, la i sin dokumentportfölj, gick åt lunch med sin väninna och så bytte de dokumentportföljer under bordet. Varpå väninnan åkte hem och som en fotostatkopieringsapparat bara fotostatkopierade rubbet. Efter ett par månader när det var gjort så började Charles skriva en bok som heter The Dumbing Down of America som nu finns, man kan hitta den gratis på internet. Den heter The Dumbing Down of America. Men det är inte bara Amerika som gäller utan det är via sådana grupper som Bilderberggruppen, trilaterala kommissionen, The Council on Foreign Relations, Club of Rome, de nätverken, där styr man också in, man är väldigt, väldigt mån om att utbildningen ska korrumperas så att folk förvandlas till de här mänskliga, ja, jag vet inte vad man ska säga.
Gamla idioter.
Ja, det, men jag vill inte prata nedlåtande om folk.
Nej, jag förstår det.
Jag föredrar...
Folk är ju inte medveten om det här, Olle, så att det här är ju inte nedlåtande. Det här är ju väldigt viktig information, för att så här ska det ju inte funka.
Nej, ordet idioti är, idiot är nedlåtande, men det är ju samtidigt fakta i min värld, och det är ett bra beskrivande ord. Hur, alltså... De utnyttjas, befolkningen, va? Och därmed så blir de nyttiga för de som utnyttjar dem.
Utifrån en dold agenda, såklart.
Ja, det är en där exakt dold agenda. Mm. Så att, så, ja,
förlåt, lever hon fortfarande, den här kvinnan?
Ja, gud ja. Hon är 88 år. Hon är så, alltså, vital. Det är en fantastisk kvinna. Och man måste styra in henne lite, för att hon drar iväg åt alla möjliga håll, för att hon är så kunnig i så många olika områden. Men jag har gjort en del intervjuer med henne som är helt sanslösa. Alltså, hon har varit på Alex Jones också. Så titta på YouTube. Nu stänger de ner mycket av det jag gör, men alltså, hon är kvar så vitt jag vet. Charlotte Easterbrook.
Det där namnet har du skickat ner över i sms-fönstret, så kan jag lägga in dig i undertexten till intervjun, samtalet här.
Mycket bra. Easterbrook. Ja. Hennes son mördades nästan för inte så länge sedan, indirekt för att stoppa henne. Så det är brutala krafter som är igång här. Men jag tycker Voltaire sa en gång en väldigt viktig sak. Han sa, för att ta reda på vem som kontrollerar dig, se vem du inte är tillåten att kritisera. Något i den stilen.
Ja. Ja, det är mycket bra, mycket bra, mycket bra. Jag har hört det där i ett annat sammanhang också.
Ja.
Det kanske var från dig, jag vet inte.
För att komma in på det här nu, vad vi ska göra. Ni har ju börjat engagera, du, Öst, några till, i någonting som du pratade om i försnacket. Kan du berätta lite kortfattat om det?
Ja, tänkte du på yttrandefrihetsombudsmannen? Ja. Jo, vi var några som drog igång det här. Det var inte jag i huvudsak då, men jag är med bland de 4-5 då som kan man säga i kärntruppen. Och annars är det Jan Sönnesson och en jurist som är pensionerad, som heter Ola Bengtsson bland annat. Så att vi hade ju en kan man säga en träff då där vi liksom presenterade den här organisationen då, som är en ideell organisation som ska värna om yttrandefrihet.
Vad var det ni kallade det för?
Yttrandefrihetsombudsmannen.
Okay.
Så att, ja, precis, va? Det är ett namn som vi diskuterar, va? Men det förpliktigar, det gör det, va? Men det är bra att lägga ribban då ganska högt, för det här är så pass viktigt område. Och om inte annat så kommer det då sticka i ögonen på en del som inte vill ha yttrandefrihet. Och då är det särskilt provocerande att kalla det för yttrandefrihetsombudsmannen. Men alla nedstängningar, alla negativa omdömen och smutskastningar och så vidare, det är bara till gagn för yttrandefrihetsombudsmannen. Precis som Sväb-TVs alla nedstängningar, så får du det. De som vill förstöra det här, de skjuts i foten, för han får ju bara mer och mer prenumeranter och så vidare, så vidare, va? Så att, men så är det, och yttrandefrihetsombudsmannen är ganska nytt, som jag sa, några veckor bara. Men tanken är ju då att vi har ju en hemsida nu som vi har precis öppnat, och den heter yttrandefrihet.nu. Och där finns det då, även om det ligger sin linda här nu, rätt mycket som förklarar också vad vi vill visa, vad vi vill göra. Vi vill berätta om lagar, vi vill berätta om dina rättigheter vad gäller yttrandefrihet, både internationella och nationella lagar, men också hjälpa då individer så långt det är möjligt genom på diverse sätt juridisk hjälp, där vi tycker det är viktigt att hjälpa till de som har blivit då utnyttjade och kränkta och stoppade och så vidare, och anmälda då inte minst då. Vi har bland annat en motpart, kan man väl säga. Motsats, det är ju då näthatsgranskaren, den här Åberg då, som nu har börjat massanmäla då delare på internet med så kallade förenklade tvistemål. Och då har ni in massor av pengar. Om det är en artikel som har skrivits av någon, ta någon i högen, Lamotte exempelvis, då är han grundförfattare. Sen delas den av 1000 pensionärer, då kan han stämma, då utnyttjar han den här lagen och stämmer då genom att ett enskilt åtal, det kostar bara 900 kronor per person. Och stämmer de på 19 000 kronor, kan du själv räkna ut hur mycket pengar han tjänar. Så det är en affärsidé det här att tysta, skrämma svenska folket.
Och han är statsfinansierad via våra
Ja,
skattemedel.
han är faktiskt via bidrag. Häng kvar, Olle, du får ta över, för jag fick ett litet meddelande här, ett
Olle,
ögonblick.
okej.
det här låter ju riktigt druggigt.
Ulf. Ja. What else is new, som de så vackert säger. Ulf, vet du vad? En liten idé.
Japp.
Jag skulle vilja föreslå Swebb-TV istället för att låta sig styras helt av YouTube och låta sig liksom hotas på det här sättet och lyda dem. Nu har de ju plockat bort den här senaste intervjun med mig, nummer 51. Och i alla fall, om... Han var ganska högljudd här i bakgrunden.
Ja, vi får se. Fortsätt på det, då får vi se.
Nej, att jag menar, det är väldigt enkelt för dem att bara ladda upp samma intervju på BitChute eller Vimeo eller något i den här stilen och så lägga upp den igen. Och så får vi se, är det YouTube som stör sig på den eller är det några andra krafter? För om den säger att den ligger på BitChute, jag menar, det är 5 minuters programmering, bara lägga upp en annan länk i spelaren så kommer man att ha den på plats på hemsidan. Men om det är andra mörka krafter som är igång, då kommer de att insistera på att den stängs ner igen. Och då kommer vi lättare kunna se vem är det egentligen som ligger bakom. Jag tycker det vore ett intressant experiment.
Jag pratade med Mikael Wilgert igår en liten stund och jag föreslog honom, det finns ju en kanal som National News, Mike Adams och kompani har startat, som bland annat nu också Dr. Mercola har anslutit sig till, för att de har ju haft samma problem då. Och
Förlåt.
det finns ju alternativ. Det gör ingenting, vi ska fortsätta, bara hugg
Nej, jag
in.
kan inte fortsätta. Det var det som är grejen. Jag måste tyvärr bryta nu
Ja, men det är
och
okej.
förklara varför sen. Men
Då tackar vi dig för din medverkan,
ja,
så fortsätter vi.
tack så
Ja.
mycket. Olle.
Hej,
Så.
hej, hej.
Tusen tack, Öystein. Väldigt kul att träffas.
Ja, detsamma. Hej.
Jo, och tittar man just på den biten som du är inne på nu, så är det ju en bra taktik för att kunna sondera ut då hur det här går till.
Ja, jag tycker det låter intressant. För att det är ju också så här, vad är det som gör att herr Dammegård i det här tillfället är den som ställer till det på en hel kanal? Jag menar, är det över 100 intervjuer eller något sånt här? Vad är det som är, nu kommer inte jag riktigt ihåg vad vi pratade om den dagen, men jag har ju det avsnittet nedladdat här. Men vad är det i exakt det programmet som de här krafterna reagerar mot som gör att just det är den som de slår ner på? Jag menar, Swebb-TV har ju hur många olika teman som helst som skulle kunna vara kontroversiella, men det är tydligen är det någonting just i det. Så jag tycker rent granskande så kan man ju bara lyssna in sig på den intervjun och säga, vad är det här? Vad är det som finns här i som får den här grejen att explodera? Och så bara säga, okej, okay, fine, då vet vi, där är den. Vi laddar upp det på BitChute eller RealTrue eller vad de här, det finns ju många olika alternativ, Vimeo, och RealTube och 153news.org, där man, sådana plattformar där man kan lägga upp den och sen bara länka in i spelaren. Så bara se, kommer det någon reaktion? För det borde det göra om det inte är YouTube själva som reagerar, vilket jag inte tror det är. Jag tror det är helt, helt andra krafter bakom.
Tittar man nu på det som man har offentliggjort från Swebb-TVs sida, så kan jag ju bara instämma i vad de har sagt. Det stämmer inte alls. Jag såg ju den här intervjun och du har väl sett den nu och i efterhand. Det finns ingenting som heter hatretorik i det där. Det här är ju bara ett instrument för att störa Swebb-TVs verksamhet, för Swebb-TV har ju växt något så gud förbannat och är väldigt populärt. För där kommer det sanningen fram.
Ja, det är underbart, det är underbart. Men också Ulf, man måste ju fråga sig, alltså jag vet inte hur många så kallade kontroversiella talare har stoppats i Sverige. Alltså jag har inte hört talas om det förut. Sen jag vet, vi var på väg, vi var på turné här för en del månader sedan och vi är på väg mot Karlstad och så hör vi på P4 där, kontroversiell talare stoppad i Karlstad. Jaha, tänkte jag, vem är det? Ja, då var det jag då. Och måste ju fråga sig. Ta till exempel en konstnär som Marina Abramovic som får hålla på med spirit cooking och alla möjliga bisarra konstverk med med döda kroppar och kött och slamsor och tarmar. Hon välkomnas för att Sverige är så öppet, och det är på, jag tror, Moderna Museet och Dagens Nyheter har stora inlägg om oh, det är en fantastisk händelse. Och så kommer jag då och träffar en liten grupp på mellan 25 och 100 personer på ett litet ställe i Karlstad. Det är ju inte det enda stället jag har blivit stoppad. Och så stoppas det. Men vad är det? Vem stoppar? Inte ens där kan man få fram vem är det som ringer de här samtalen. Utan folk blir bara livrädda och så stänger de ner och bryter hyreskontrakt och grejer som är skrivet innan. Så vad är det som ligger bakom det här alltså?
Olle, jag får upp en tanke hela tiden i huvudet om de här hundarna som är så populära i Danmark, rondellhundarna.
Jag vet inte vad du pratar om.
Ja, det skrevs så jävla mackra. Det var en konstnär som hade satt upp några vovar hundar och det blev ju världssensation nyhetsmässigt och det var ju ett jävla pådrag. Jag kommer inte ihåg exakt vad det handlade om. Men där har vi ett exempel. Ni som lyssnar på Sveriges Television och Sveriges Radio, ta för fan och sätt igång och göra ert jobb. Det här är ju ett stort allmänintresse i frågan om yttrandefriheten för alla svenska medborgare och särskilt för SVEB-TV. Och i sammanhanget nu så är ju faktiskt inte SVEB-TV en konkurrent till er på Sveriges Television och Sveriges Radio, utan det är ju ett komplement därför att ni gör inte ert jobb på Sveriges Television och Sveriges Radio. Det är dags att kavla upp ärmarna. Jag sa det igår i intervjun som jag gjorde med dig och Lennart. Ta och gå ut ur det där huset, Sveriges Television och Sveriges Radio. Ställ er och skrik rent ut. Vi går inte med på de här dumheterna. Ni har 8 miljarder från oss skattebetalare. Ni är fullständigt skattefinansierade och det är för folket, er uppdragsgivare, ni ska jobba. Gör ert jobb, granska vad som händer på SVEB-TV. Varför det händer just webb-tv och se till att titta in i den här problematiken. För att YouTube, Google, Facebook är ju enorma maktspelare. Och vad som händer under täcket med Sveriges regering, det är ta mig fan eran skyldighet att börja forska i.
Ulf, då skulle jag vilja lägga till en grej här också. För några år sedan så skickade jag ut 1100 i ett massutskick till en adresslista som jag har fått av professor Nils Harrit i Danmark, som är enligt vissa en ledande expert inom 9-11. Åtminstone så är han väldigt kunnig inom vissa områden runt den biten. Jag fick en lista här, 1100 mediekontakter i Danmark och Sverige. Så jag gjorde ett utskick där jag skrev att jag har skrivit en bok som heter Statskupp i slow motion. Den är nästan på 1000 sidor, extremt detaljerad med bilder, dokument, namn, foton, you name it, där om Palmemordet. Det är 30 år av mitt liv och en sammanställning av många, många extremt duktiga forskare och researchers och poliser, och alltså som där jag har sammanställt deras jobb i en stor bok då som heter Statskupp i slow motion. Den i alla fall. Vad jag gjorde var att jag skickade ut till alla de här och sa: Hej, jag heter Olle Dammergård. Det här är ett trauma, just den här runt Palmemordet och Estonia. Jag skulle vilja föreslå, låt oss göra så här. Jag skickar min bok gratis som e-bok till er. Tillsammans så kan vi förlösa de här traumorna en gång för alla och få fram sanningen. Jag kan inte påstå att jag har 100% av sanningen, men jag har en väldigt, väldigt stor bild komplett av vad som försiggick under den här tiden, som är mycket, mycket mer detaljerad än ni kan hitta någon annanstans, inklusive i Palmeutredningen. Så vad det än är som jag kan göra, så står jag till ert förfogande. Låt oss en gång för alla förlösa det. Vet du hur många svar jag fick? 1100 utskick. Jag fick två svar. Två svar från Danmark, och det slutade med en 5 minuters intervju. Så då skit i det. Alltså vad det berodde på, det är inte första gången jag har märkt den här. Det är som en osynlig glasvägg eller glasmur som man är
Och de
uppemot
här
alltså.
1100 innefattar journalisterna i Sverige såklart.
Ja. Så nu säger jag det igen, eftersom tiden har gått och saker och ting har ändrats. Snälla, ta kontakt med mig. Jag skickar min bok gratis Det är ingen som helst som e-book. Vad det än är jag kan hjälpa med, om ni seriöst försöker att lösa det här mysteriet så står jag till ert förfogande. Så jag skulle vilja säga att det är väldigt talande nu om jag inte får några förfrågningar. Det tycker jag skulle vara märkligt eftersom Palmeutredningen fortfarande står officiellt och trampar vatten och inte har hittat någonting överhuvudtaget,
De vill
trots
inte
att
hitta någonting.
de är del i det hela.
Ja.
Men vi med skattemedel har betalat närmare 2 miljarder i skattemedel för den här utredningen som är där för att mörklägga alltihop. Jag tycker det är dags att ändra på den här steken, vända på den. Så ja, vi kan ju göra uppföljning och så får vi se hur många som hör av sig.
Ja,
För att jag
absolut.
menar, för att den bilden jag kan ge, som sagt, är otroligt komplett. Det är så många års av djupt grävande. Det är en av anledningarna jag bor i Spanien också, för att jag hade 2 vänner som dog under mystiska omständigheter och jag fick också påhälsningar och hot hemma, så jag tänkte att det är bättre att förflytta mig här istället för att bli statistik. Så här är en möjlighet att vi kan ta ett jättekliv framåt tillsammans för att befria det här underbara landet som heter Sverige och hela de här trauman en gång för alla.
Tittar man nu på det som hände nu med Sveb-TV och din intervju, lördagsintervju 51, så kan vi ju konstatera det att det finns ingen sanning i det som säkerställs ifrån den intressenten som har nu verkställt. Och här kan man då titta på, det kanske är dags för SVT och Sveriges Radios journalister att börja förstå att det svenska folket begriper mer än vad ni begriper på SVT och Sveriges Radio. Och eftersom vi är era uppdragsgivare, sätt igång och jobba. Ole, jag skulle föreslå att du skickar ut det där 1100 massmejlet en gång till.
Ja, det är ett alternativ. Jag kan inte
Då
säga att
får
jag
du
är
ju se,
speciellt.
då får du ju se om du får något svar.
Ja, eventuellt. Jag är ganska trött vad gäller Sverige, alltså, så att
Ja, men nu ska vi
och
dra upp
jag.
rullgardinen och se till att ljuset kommer in, de ljusa krafterna.
Det har du rätt i, Ulf. Det har du rätt i. Jag ska se om jag hittar den här listan så gör jag det igen.
Gör det, för att det är utav vikt att kunna se då i en uppföljningsintervju utifrån de 1100 som gick ut i nutid, det vill säga om du skulle fixa det i helgen till exempel.
Jag
Så kan,
lovar inget,
nej, men gör så gott du kan.
innan vi hörs nästa gång
Ja,
så har jag skickat ut det.
det är bra.
Det som jag har från folk på insidan i CIA och andra organisationer är att när sådana här konspirationer utförs, om vi pratar politiska mord eller sådana här stora som verkligen är konspirationer, så är det nästan alltid 2 olika konspirationer. Dels den runt själva dådet och sen en efterföljande konspiration av tystnad. Den här tystnaden som följer där ingen reagerar. Av alla de personer som sitter i nyckelpositioner som borde veta. Den tystnaden är väldigt, väldigt talande tycker jag och det är dags att vi bryter den.
Absolut. Det här är inte en bra utveckling om Youtube får sitta och bestämma vad vi i Sverige ska få yttra oss om.
Vem är YouTube ens? Jag
Ja.
menar, vem är det? Den har inte ens ansikte. Du är uppe mot algoritmer och du vet inte vem som programmerar vad och de bara stänger ner till höger och till vänster. Vem har stängt ner? Alltså, vem stängde ner min kanal? Jag vet inte, men plötsligt var den bara borta. Och så nu fick jag här att YouTube, jag tror det är någon gång i december, ska börja stänga ner alla YouTube-kanaler som inte är kommersiellt. Alltså att de ger någon kommersiell inkomst åt YouTube, så de kommer bara stänga ner dem. Så att, inte vet jag, men det är en väldigt obehaglig utveckling om inte vi gör någonting åt den.
Det finns ju någonting som heter konkurrens. Och konkurrensen borde främja utvecklingen för yttrandefriheten, därför att yttrandefriheten är ju någonting som i Sverige faktiskt är lagstadgat. Det är svensk grundlag. Och staten borde ju ha ett enormt stort intresse, staten Sverige, det vill säga vi gärna skattebetalare, i att den här yttrandefriheten försvaras med näbbar och klor. Och yttrandefriheten är väl någonting som Sveriges Television och Sveriges Radio bör säkerställa, eftersom ni då säkerställer att ni får 8 miljarder årligen ifrån skattebetalarna, och det går via tvång numera, alltså lagstiftat. Så ni som lyssnar på Sveriges Television och Sveriges Radio, ta för fan och kavla upp armarna och gå hem idag på fredagen och ta ett par glas vin och börja snacka ihop er om vem ni utför uppdraget ifrån, det vill säga oss skattebetalare, eller om ni ingår i den här jävla sörjan som faktiskt blir mer och mer och mer, mer och mer och mer tydlig för oss som intresserar oss för såna här saker. Olle, ska du avsluta med några värmande ord? Jag vet att du hade annat att komma med innan du skulle vidare.
Jag tycker det är en fantastisk idé, för jag menar, kolla om man ser rent marknadsekonomiskt. Jag är värdelös på allt som har med ekonomi att göra, men jag ser ju samtidigt att titta webb-tv, om det är en sån otrolig uppgång i antal tittarsiffror och så vidare på webb-tv samtidigt som de andra kanalerna går ner, då borde ju någon som har lite marknadsekonomisk bra grundutbildning kunna se att, men herregud, det kanske är lönsamt att börja sända grejer som har med sanning att göra. Så varför inte säga, wow, vilket tillfälle. Vi går in och bara kör supersanning här, och så tjänar de storkovan på att riktig sanning kommer ut där. Och samtidigt så rensar vi upp och städar och allting blir fint och fritt igen som det är menat. Det tycker jag är en bra affärsidé. Vad tycker du?
Jag håller med i föregående talare och kan säga till er alla som lyssnar, det är ju vansinne om vi ska ligga via skattemedel och finansiera Sveriges Radio och Sveriges Television via tvång. Det är nummer ett. Nummer två, de som är på Sveriges Television och Sveriges Radio, ni sitter ju säkert i sadeln, det kan man ju räkna ut massligt. Men om ni nu skulle få lite mothugg, vilket ni får här, så tycker jag ni ska börja tänka efter, för ni har väl barn och barnbarn och släkt och vänner, och ni vill ju fortfarande leva i Sverige, och på det här sättet så kan vi ju snart inte leva i Sverige om inte yttrandefriheten finns kvar. Och börja Google och YouTube stänga ner webb-tv stup i kvarten, så bör det ju för helvete på ren svenska ligga i ert intresse på Sveriges Television och Sveriges Radio och säkerställa ert uppdrag från oss svenska folket. För det är vi som är eran huvudman. Politikerna, de verkar inte ha så mycket i huvudet. Det har vi ju förstått. Och det har väl varit ett kärt samtalsämne i många, många, många år i Sverige. Nu är det dags att vi börjar någonting åt det här. Och det är framförallt ni på Sveriges Television och Sveriges Radio som ska granska makten. Det är ju inskrivet i ert uppdrag. Sätt igång och jobba.
Mm. Sen skulle jag också vilja rikta mig inte bara till journalister, men också till militär och polis och landsting och andra myndigheter som just nu ingår och deltar i vad som kallas Operation Havsörn 2019, Totalförsvarsövningen 2020 och Operation Rimfrost. Det finns en webbportal som heter ovningsportalen.smsb. Nej men gud, nu kan jag...
Ni som lyssnar, vi ska göra det enkelt för er. Den länken finns i intervjun som gjordes igår med Olle och Lennart Mattikainen, och går ni in då och tittar på den länken så hittar ni den länken som finns där. Det är bara att klicka på länken så kommer ni dit.
Väldigt, väldigt, väldigt stor del av det som händer och utspelar sig i Sverige just nu i form av påstådda sprängningar, påstådda rån, bilbränder, nätverksstörningar, alltihop är kopplat till de här övningarna. Om jag har rätt så är det så. Och man kan gå in på foi.se också, sök på vad som kallas gråzonsproblematik. Och vad
jag,
den
gör så, jag gör så här, Olle, jag lägger ut bägge länkarna idag igen.
Fantastiskt. Så kan ni själva gå in och se vad är det egentligen som händer. Och jag skulle också vilja prata direkt till dem som håller på och gör det här med Sverige och andra länder. Ola Slettenmark till exempel, som är säkerhetschef på landstinget i Stockholm har jag för mig, som i en filmad föreläsning direkt säger att han höjde terrornivån en minut innan attacken på Drottninggatan inträffade, vilket direkt är ett bevis på att han var del i och utför det här. Han och hans kollegor, jag skulle vilja prata direkt till er och säga, det räcker nu, vi ser vad ni håller på med, lägg ner, det ni gör är direkt landsförräderi mot landet, alltså. Det är riktig terrorism, det som utförs just nu. Och det är så absolut inte okej. Så gå in på de här olika sidorna. Sök på Operation Havsörn, Operation Rimfrost och den här totalförsvarsövningen 2020. Gå in, det finns många webbsidor som handlar om det. Det finns kontaktpersoner, mejla dem, det finns mobilnummer till dem också. Mejla dem, ring dem, säg nu räcker det. Alltså nu räcker det. Lägg ner alla de här grejerna och låt oss förvandla den här framtiden till ett fantastiskt plats för oss allihopa att vara. För de skjuter sig själv i foten också. Det är så otroligt hjärndött det de håller på med när de gör sådana här saker där de själva är del i att skapa en fruktansvärd framtid för alla, inklusive de själva och sina barn och barnbarn. Så man kan ju inte annat än säga att IQ lär inte vara speciellt högt om man stöder en sån agenda.
Ruggiga saker på gång.
Ja, men fina tider framför oss
Ja,
också, för att
de
nu
ljusa
är det
krafterna, Olle, de
ändring
är
igång.
starkare.
Yes, och så är det.
Det var som vi
Men
sa
vet du
igår,
vad?
vi känner ju till då, vi som har satt oss in i saker och ting, att 1% av världens befolkning äger 99% av tillgångarna. Och när de här 99% vaknar till, vilket de håller på att göra nu, så blir det lite kymigt för de här 1% att säkerställa det vansinne de har säkerställt.
Ja, därav också den här desperationen. Men vet du vad, Ulf, jag måste gå och finslipa
Jag vet.
min, vad var det, hatretorik. Jag måste ta reda på vad det betyder först så att jag kan finslipa den. Och ja, så
Olle,
jag
jag
kan
tackar så
fortsätta.
hjärtligt och önskar dig en trevlig helg och finslipa på dig, sätt på dig grillen och vässa på dem ordentligt och ha det så trevligt så hörs vi.
Det är samma, Ulf.
Tack,
Tusen
tack för
tack för
mig.
det du gör.
Tack.
Hej då.